heter jag, en av pastorerna här tillsammans med min fru Esther som spelade pianot tidigare. Och jag är väldigt tacksam till er, tack att ni kom. Tack för det arbetet som ni gör. Jag tror att ordet är ju så oerhört viktigt och det är livsförvandlade. Och det är någonting som jag tror på och jag är tacksam att jag inte är ensam i det utan att ni också kör helt och hållet på det. Till och med jag alltid har en av de små blå biblar i min väska. För jag är inte så frimodig som min underbara fru. Det är lite svårare kanske för mig att... Men jag känner att prata med en person, men att ge någonting har jag lite lättare med. Så om jag känner där att den här personen kanske behöver någonting, och då kan jag ge dem någonting konkret. Så jag skulle uppmuntra er att göra det om du inte gör det. Ha en bibel med dig. Och nu kör jag lite reklammässigt, så jag tar en till. Det är fortfarande bönemånad för oss. Bön är någonting som kanske ni har lätt med eller kanske ni tycker är lite svårare. Den här boken kan hjälpa dig om du vill lära lite mer om bön. Det är Ronald Dunn, engelsmannen såklart. Men det heter Bönens makt. Det är en, de säger för klassiker. Det betyder att om du har aldrig bett förut, du kan få någonting från det. Och sen samtidigt om du är mer erfaren, du ändå kan få hjälp. Det är ingen konstigt att man behöver hjälp och be. Så den bok som du kan köpa, vi har ju 4 stycken. Ja, det räcker med det tror jag. Ska vi be oss, sen kan vi öppna upp Guds ord tillsammans. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig att vi får samla i frihet tillsammans och läsa ditt ord och predika över det och ta emot det. Gud, jag ber nu att din heliga ande kom. Hjälp mig få fram ditt budskap. Hjälp oss höra det som du vill säga oss. Och hjälp oss leva efter ditt ords begär, Herre. Låt oss leva ordet. Kom heligande nu, vara med oss. Amen. Ja, vi förändrar gå igenom andra Moses bok. Nu har vi kommit fram till kapitel 15. Lite bakgrund, om du inte varit här och du känner inte riktigt till just den här boken. Israeliterna, de var slavar under Egyptens faro. Esther pratade om det här förra veckan, att till slut de blev frisläppta genom en ganska ovanligt händelse. För fast alla varningar så lyssnade inte faro till Mose att han skulle vill att de skulle vara fri. Och till slut blev det att alla förstfödda blev döda i landet. Förutom de som trodde på Guds plan och hade lammets blod på dörren. De blev frälst helt enkelt genom blodet. Det var det alldeles första påsken. Men det var inte bara det, utan att när Israeliter har gått, för Farao liksom gav upp och låter dem fri, då ångrade sig Faraon och tänkte, nej, det var dumt att släppa alla mina underbara slavar som jobbade stenhårt och fick ingen betalt för det. Så han bestämde sig att jaga dem och fånga dem tillbaka. Så det blev en jakt där i öknen. Och israeliterna hade ett litet problem, och det var det röda havet som stod i vägen. De hade armén framför sig och havet bakom sig. Hur ska Gud lösa det här, tänkte de. Jo, att göra en lång story kort, så delade Gud havet så att de fick gå igenom torra mark. Men när egyptierna, soldaterna kom, så rasade över vattnet över dem. De blev förstörda och israeliterna blev fri. De var frälst genom vattnet, om man säger. Blodet och vattnet. Korset, dopet. Ja, det finns även i Gamla testamentet. Grunden till vår tro. Så nu är vi nästan uppdaterade till dagens text. Eftersom vi försöker sammanfatta väldigt stora, en stor bok i korta bitar. Jag har tagit kapitel 13 till 19 och försökt att sammanfatta vad det är huvudbudskap i det. Och jag tror att Gud med oss skulle vara rubriken. Det känner ni igen. Jesus har lovat att vara med oss i alla dagar till tiden slut. Om du kan också Psaltaren 119. Om jag får upp till himlen är jag där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Det finns ingenstans du kan vara utan den levande Guden. Han är med dig. Det är det julevangeliet som vi har nyss firat. Emmanuel, Gud med oss, är Jesus Kristus. Men Adrian, det är ett uttryck som vi använder hela tiden. Vad menar du med det egentligen? Vad snackar du om när du säger Gud med oss? Vad skulle jag förvänta mig om det där är sant? Det hoppas jag kan förklara lite grann i de nästa minuterna. Och det första som den här som Anna läst för oss. Ja, här har vi den. Det betyder att Gud leder oss. Du, vad är versen nu? Ja, nu har jag skrivit fel här. Det skulle jag. Det är viktigt att församling, Guds folk, Guds kropp, att vi får låta Gud oss. Jag blir lite allergisk, om du inte märkte redan, att bygga församling från en mänsklig grund. Det gör mig lite, jag bara lite kliar på huden lite grann när jag bara tänker att vi går på fel håll där. Jag hoppas verkligen att det som kallas för Guds verk är inte bara människors goda tankar, för det räcker inte. Jag vill ha det äkta varum. Jag vill att det blir som det står i Bibeln, inte genom människors styrka, utan genom din heliga ande ska det ske. Och så jag tror det är oerhört viktigt när vi pratar om Gud med oss, att det gör att han får leda våra liv. Han får leda våra församlingar. Han får leda oss själva. Gud med oss betyder att Gud leder oss. Och kanske snarare att jag får inte leda församlingen. Jag får inte leda mig själv på det viset. Jag får inte leda verksamhet, utan Gud måste vara först. Det är vad ledarskap betyder. Han måste vara först i tåget och låta han dra lasten så att det går vad han vill att det ska vara. Det är en fantastisk vers som jag nämnde där i kapitel 13 när jag predikade sist. Herren gick framför dem och dagen i molnstöd för att visa dem vägen, och natten i en eldstöd för att ge dem ljus. På detta sätt kunde de vandra både dag och natt. Motståndet upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller en eldstöd på natten. Hur vet vi att Gud är framför oss? I det här fallet betyder det att vi ser hans rygg. Och när vi blickar upp Vi ser inte hans ansikte. Utan ja, om du följer en person, de måste vara framför dig. Om du måste kolla tillbaka och se vad Gud är, då är det du som försöker leda. Förstår du skillnad? Jag vet att vi pratar om att vara framför hans ansikte i lovsång. Men det här är ledarskap som jag pratar om. Och i det här fallet, den del av Gud som vi borde se är ryggen. Då vet vi att vi följer honom. Vi har, ja, jag tror jag kan säga att vi blev lite förälskade i skidor och kollade på tvn och skidskytt och sånt. Där vi blir ännu mer svensk på något sätt, känner vi. Lite snörnördiga kanske. Det är vintersport som lockar, jag vet inte riktigt varför det är så. Men ett uttryck som de använder väldigt mycket i kommentatorsbasen där är ju han eller hon har en bra rygg. Och det menar att en duktig åkare är framför dem, en rysk eller norsk framför. Tyvärr är det alltid så. Men de har en bra rygg. Det gör att de släpper använda så mycket kraft själva. Och de har en tempo som kommer att hålla och hoppningsvis får de plats på pallen där. Ja, har vi denna bra rygg? Har vi Gud framför oss? Låter vi honom leda oss? Eller försöker vi ta ratten själva? Och det intressanta är att man kan vara, jag känner själv, och ni kanske också det, att man kan vara lite rädd att låta honom ta ratten, ta faten eller sådär. För man vet inte riktigt vad han ska. Ska jag trivas i denna området eller vad han tar mig? Och det är, man kan tänka väldigt mycket för just de här israeliterna. De var i öken. Det var inte en resemål eller skön semester de var på. Det var hård och jobbigt. Men jag säger är att Gud lärde oss inte in i öken utan genom öken. Förstår du skillnad? Att gå in en plats är en sak, men att gå igenom det är något annat. Så om vi tänker på Jesus då, när han gick i öken i Lukas 4. Det står så här: uppfylld den helige ande återvände Jesus från Jordan och föddes av anden omkring i öken då han frestades av djävulen i 40 dagar. Han gick in i öken, så var det. Gud ledde honom. Men det var inte slutet där, utan vers 14. Och i andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktena om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han visade i deras synagoga och blev prisad av alla. Guds plan är inte i ditt liv att dra dig in till någonting tufft och jobbigt och tår och så alldeles för hett. Och lämna dig där och hoppas du överlever. Nej. Om du känner att jag går igenom yrkenperioder, de tuffa perioder, det är att han vill ta dig igenom den till någonting bra, god och ett period av välsignelse. Hörde du i slutet av våra bibelläsning att de fick vara i oas? De hittade något oas i öken där. Det är Guds plan för dig. Att välsigna dig. Att ta dig inte bara in i öken av tuffa perioder, utan ta dig igenom och ge dig rika välsignelser. Det stod där att det var ju flera träd och pool och vatten och sådär. Det var inte en liten mini ett glas vatten, utan det var någonting stort. Om vi försöker lösa det själv, då möter vi våra egna begränsningar. Om vi försöker lära, det är bara gå så långt som din kropp eller din hjärna kan hålla. Men Gud har rika, stora, oerhört mycket välsignelse. Han äger hela världen, om du visste inte det. Så han inte brist om resurser. Låt honom lära inte jag. Dig, vi. Ja, det var ettan. Gud lärde oss. Det andra då. Vad betyder Gud med oss? I det här fallet kommer någonting som jag skulle inte ha sagt att det inte stod här inne. Och det är så tydligt i alla fall. Gud hela oss. Gud botar oss. Hörde ni där i vers 26? Jag ska inte lägga på dig något av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Ty, jag är Herren, din läkare. Och jag är Herren som botar dig, som Anna läst. Det här är en av de mest tydligt uttryck i hela Bibeln om Guds karaktär när det gäller helande. Det är otroligt tydligt. Jag är Herren som botar dig. Det är ingen tvek om är Gud med på helande eller inte, tycker jag. Till och med det är förknippat med hans karaktär, hans förbundsnamn, Herren. Vi pratade om det sist när jag pratade. Jag är Herren som botar dig. Han verkligen tar den här egenskapen att hela rakt in i det centrum av vem han är och vad han är för oss. Den som håller förbund med oss. Han lovar att hela oss. Han lovar att hela oss. Och när Gud lovar en sak kan han inte svika. Det är möjligt för honom att svika oss när han lovar. Vi lovar en sak, men du vet, ibland så det inte riktigt går som man vill. Du vet, jag var så här och jag gör inte. Nej, det kan inte Gud göra. Det är möjligt för honom. Han kan inte svika vad han lovar. Så jag kan stå här med ett 100% säkerhet och säga är Gud ska hela dig oavsett vad sjukdom du har. Inte för att jag är så duktig, utan han har lovat. Det enda grejen med den där lyfter är att jag kan inte bestämma när det ska ske. Jag vet att i himlen kommer jag vara 100% frisk. Jag kommer inte behöva glasögon. Det är så. Ibland har jag tänkt att jag borde predika utan dem, så att jag liksom står i Guds lyfter. Nu blev vi lite för mycket kanske. Problemet är att jag kan inte se er. Och inte min text heller. Så det. Någon gång, när du ser mig i himlen, om du tänker, är det Adrian eller inte? Tänk att jag har inte mina glasögon på mig. Jag hoppas jag får säga det. Alf är inte här, men jag tänker, när du ser Alf i himlen, han kommer inte behöva den fruktansvärd rödstolen. Det är inte honom. Gud har lovat att hela oss. Och jag är 100% positiv mot medicin och läkare, så hör mig det. Men jag tror också på bön. Gud har lovat, och det underbara är att vi får liksom en försmak av det himmelska även nu. Genom bön kan vi se mirakler ske. Det är helt fantastiskt. Jag själv har varit helad i mitt högra knä av ont som jag fick. Min mamma har varit helad av artros i handlederna genom bön. Min pappa bad för en väldigt svår sjuk cancerpatient som skulle dö. Hjärncancer eller något sånt. Han blev helad. Det är bara mina stories. Jag vet till och med hur många av er har, hur ska vi säga det? Antingen du har bett för en person som blir helad eller själv har blivit helad genom bön. Ja, det är typ alla. Wow, det är helt fantastiskt. Så du vet vad jag pratar om det här. Vad underbart att se. Alla de tillfällen du själv nu kan tänka på den här personen eller när det skedde dig. Där var en försmak av det himmelska. Det var Guds rike som trängde fram, rakt framför dina ögon. Kanske även till och med genom dina händer. Gud vill hela oss. Han är läkaren. Han har inte sjukdomar att ge. Det enda frågetecken är tid. Är tiden. Men min ställning för det här är, om jag ber, det finns en chans att någonting kan hända. Om jag ber inte, är det minskat chanser. Så jag skulle bara, jag bara kör och ber. Och Gud sköter resten. Om jag ber så jag vet jag har gjort det som jag kan. Och låta honom göra det som han kan. Med som du ber för, med blir friskare. Och vi vinner till slutet i alla fall. Alla kommer vara friska. Så när vi... Jag måste skynda mig lite grann. Vi kommer be för Ukar på slutet här. Ja. Gud med oss. Det tredje är att Gud försörjer oss. Gud försörjer oss. Igen, jag tror vi kan stå på väldigt stadiga grund att Guds plan är faktiskt att ge oss alla grundläggande mänskliga behov. Det står, Jesus säger det i Matteus 6. Jag kanske skriver. Nej, jag ska läsa den. Gör är därför inte bekymmer och fråga inte varför ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Alltså grundlägga mänskliga behov, de tre. Efter allt detta söker hädningar, men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ni ska få allt detta. Och andra också. Så det är samma sak, samma princip. Vi kan lita på Guds ord att han säger, jag täcker grundläggande behov. Jag faktiskt tror att vi är värre på det här i västerländen än de mer fattiga länder som har lite lättare att förstå att om jag ber inte, ingenting sker. För de har ju ingenting. Vi kan alltid lita på våra... Ja. Ja, det finns ju lite pengar i kontot och man kan köpa second hand. Och det finns ju andra lösningar. Och i det här fallet det handlar om vatten. Men nu backar jag lite. Problemet när vi inte litar på Gud att han försörjer oss är någonting ganska... Jag skulle säga ganska allvarlig, fast vi aldrig tänker att det är det. För det frambringar i israeliterna när de tror vi har inte vatten, vi kommer inte leva, vi kommer inte klara oss. En väldigt, väldigt dåligt mänsklig egenskap. Grubblandet. Oerhört fruktansvärd och otrogna när jag gör det där. Fy vad det luktar när jag pratar så där. Oj! Vi borde kräkas när vi hör det. Det är så dåligt att den eviga guden ger oss allt som vi behöver och jag snackar, ja, du vet, om det. Att inte vara nöjd med Guds gåvor, det är otro. Det är inte bra. Vi borde inte även leka med det. Jag blir stark här för det är så lätt att tänka att det spelar ingen roll. Men det här är något inte bra. Visste du att fjärde Mosesboken på engelska, det heter Numbers. Det finns ju ganska mycket siffror i den, jag tror det är orsaken. Men i hebreiska heter hela boken Grubblander. För det är ju mycket i just den där boken. Snack om hur Moses har inte skött sig och Gud inte har gett det som vi vill. Och jag ska läsa en av de verser som jag tycker är här i mitten där. Så när de klagar med Moses att han har tagit dem ut i den här torra öken. Vi kommer ihåg fisken som vi åt frit och förinten i Egypten. Och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. De är mer intresserade av en gurka än Guds närvaro. Det är en väldigt dålig stämning i läget tycker jag. Din tro är väldigt på låg nivå när du tycker en vitlök är mer viktigt än Gud. Eller hur? Då har vi verkligen gått på fel håll. Jag älskar matlagningsprogram, det är någonting, men det här är ju fruktansvärt. Det är så dumt att vi tycker rödlök är bättre än den heliga, eviga guden. Kom ihåg den gode fadern i Lukas 15. Mitt barn, du är alltid hos mig. Du är allt mitt är ditt. Vi måste nu ha fest och glädja oss. Det är det guden som vi känner. Det är han som är med oss. Han är med oss. Han ger oss allt och till och med fest. Det är Guds ställning till oss. Och hjälp mig. Och låt oss vara en plats när vi tystar munnen med idiotiska snack om gurkan. Ge oss idag vår bröd för dagen. Det räcker med det. Vi ber helt enkelt. Jag har sagt allt det här. Äntligen att bara kom till den här sista punkten. Som, vad betyder Gud med oss? Det är lite trendigt tycker jag att prata om Guds närvaro. Det är en väldigt trendig uttryck i kristenhet. Och jag förstår, det är en god sak så hör mig rätt. Men Gud med oss, Guds närvaro, är inte faktiskt ändamålet. Det finns ett högre syfte med att Gud är med oss. Och det är tillbedjan. Det är lovprisning. Det är att ge honom ära. När man möter Gud, det är att vi behöver tillbe. Vi behöver böja knä. Det räcker inte på rätt sätt att bara möta honom. Vi måste ha rätt ordning. Han är Gud, jag är inte. Då böjer jag mig. Att jag får leva när han möter mig är en mirakel i sig. Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öken. Var det som Moses uppdrag. Det är inte att vi skulle vara med Gud, fast det också skedde. Syftet. Enda målet var tillbedjan. Du var inte frälst bara för att vara med Gud, fast du får det. Du var frälst för att vara en tillbedjare. Du var frälst att böja knä framför den eviga guden. Att när du kom in i tron, framför tronen, det är inte bara att hälsa på honom, utan det är helt enkelt lägga knä och låta honom ha sin plats. Jag tror det är viktigt här när du pratar om på det här viset att vi liksom får en rätt ordning. Vi är inte antingen är vi inte känner att vi liksom är värdelösa och han är allt. Den är en dike. Men det andra dike är att vi är nästan övervänliga. Att han blev vår pojkvän. Du vet lite vad jag menar. Nej, han är Gud. Jag är skapad av honom. Jag måste böja knä framför honom. Det är syftet med mig. När jag möter honom, då måste jag få rätt ordning. Jag kan vara nära honom. Jag kan vara, vi är vänner. Men det är också en respekt element i det hela. Han är Gud och jag är inte det. Vi har sjungit väldigt mycket goda sånger idag. Och jag tror vi verkligen har redan börjat den rätta ordning. Att låta Gud vara Gud och oss vara hans folk. Jag har skrivit här den här sången som kanske vi inte sjungit. Jag kan ta bort den här. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är vem du är. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är vem du är. Du är skönast av alla, du är strålande vit och ren. Min Jesus, Herre och Gud, du är. Gud är med oss. Han lärde oss. Han helar oss. Och han vill ha våra hjärta. Det är så fantastiskt med Gud. Med Gud. Att det är mycket mer än vi tror i första hand. Gud med oss. Är det helt magiskt bara där. Men det gör att vi får upphöja honom, hylla honom och tillbe honom. Amen. Jag vill att vi ber för dem som vill ha förbön för de är sjuka. Och det ska vi göra i bänkarna. Om du känner att du vill vara ett förmål för förbön, känner du är sjuk eller du vill ha förbön, du kan snart lyfta upp din hand. Vi också är in det var lite Anton tid, men jag fick några kunskapens ord. Nu ska jag, hur ska jag uttala det? Är det kladdig? Klora heter den. Det har jag aldrig hört förut. Så hoppas det kan försvinna så jag behöver inte komma ihåg det. Sorry, nu blir det mer avfallig. Hur uttalas man det här? Klåda. Eller eksem. Om du tror att du har dem och du vill ha förbön, ta den. Smärtar i ben, men det var knät och näråt. Om du tror att det gäller dig så du kan ta förbön. Om du har problem med lungor, jag har en ganska lång list här. Höger vad, vänster handled, höger fot på insidan vara, ögon, om du känner det mer inre helande som du behöver, det kan vi också be för, och kronisk smärta. Om du har en av de här sakerna eller en annan sjukdom som du vill att vi ber för, kan du lyfta upp din hand nu? Okej. Ni som inte har handen upp, ni är förbönsteamet idag. Så att ni kollar runt de som är runt omkring dig, ser och står i tjänst för dem. Vi har flera här som behöver förbön, så ni kanske behöver flytta. Om du nu, hur ska vi göra det här? Ja, lite. Om du behöver förbön, lyfter upp din hand. Väldigt högt, snäll. Det hjälper mig bara. Tack. Okej. Du kan ta ned handen när du har någon som ska be för dig. Så hjälp de här stackars människor med sina händer upp. Du kanske behöver flytta. Vi behöver flera på den här sidan som vill be. Ja, om du vill. Okej. Om du inte gjort det här förut, kan jag ge dig lite vägvisning, så att säga. Så du kan be personen, vad har de för problem? Vad är det som är liksom ditt mål i när du ber för? Och sen nu när du vet, om det känns okej, du kan lägga händerna på dem, på axeln till exempel, om det underlättar det. Och vi ska be lite kort och rakt. Så det blir så här att Jesus Kristus, hela den här personen, ta bort all smärta i vad eller vad den är. Kort, så kan ni be för de personer nu. Kör en väldigt kort bön, rakt på saken. Kom helig ande, vi ber. Och när du har bett, ett kort tag, så kan du ställa den här frågan: hur känns det? Känner du något skillnad? Det kanske kan vara det. De kanske blir helad på en gång och kan känna av det. Kanske de behöver läkarens intyg. Det kan vi inte göra idag. Jag är Herren som är din läkare. Vi kommer gå i en lovsång nu. Men skulle gärna veta efterhand om du känner du mår bättre av något slag, gärna kom och berätta till mig, och berätta till dem som du har bett för dig, så de kan vara uppmuntrade också. Men jag lämnar över till Esther nu.